I Algeriet så stänger man fler och fler tillåtna kyrkor. Av 50 godkända kyrkor har man stängt 15 de senaste 1,5 åren. Och jag ber om ursäkt för min röst. Jag fick väldigt ont i halsen igår kväll när jag skulle gå och lägga mig. Jag har inte riktigt släppt den. Men jag har vatten med mig så det ska gå bra. Och i de här länderna, blir man påkommen så riskerar man arrestering, misshandel och i vissa fall även döden. Samtidigt så är det så värt risken för många och därför de fortsätter träffas. Och det ska vi tala lite mer om idag. Men innan så vill jag berätta lite grann om hur förföljelsen ser ut idag, om Open Doors historia. Och det här är World Watch List som vi ger ut varje år sedan 1993. Och där listar vi de 50 länder där förföljelsen mot kristna är allra värst. Och listan, den har vi gett ut sedan 1993. Och eftersom vi har gett ut den under så pass lång tid så kan vi också följa förföljelsen över tid. Vad händer? Blir det bättre? Blir det värre? Och någonting som vi har sett så är det att förföljelsen blir värre och värre för varje år. Sedan 2006 så har förföljelsen ökat årligen och sedan 2012 så har det accelererat. Och länderna får allt fler poäng. Den här listan bygger på ett poängsystem där 100 poäng är maxpoäng. Och då är alltså den som är nummer ett på listan det allra värsta landet att vara på. Det är Nordkorea. Och totalt så kan vi se att över 245 miljoner kristna lever under allvarlig förföljelse. Det innebär att var nionde kristen är utsatt för förföljelse. Och ni kanske gör en uppskattning hur många av er det skulle vara här inne. I snitt så dödas 11 kristna varje dag för sin tro. Men mörkertalet är stort för att där så räknar vi bara bekräftade fall där vi vet att de dödades just på grund av sin tro och inte på grund av någonting annat. Och siffrorna, de är nästan svåra att ta till sig för det är så pass många siffror. Det är så pass höga, 245 miljoner, det är nästan svårt att förstå. Och så kan man ställa sig frågan, finns det någonting positivt? Och en sak som är positiv, en sak som förföljelsens ökning beror på, och det är att allt fler blir kristna. Och det tycker jag, det brukar jag säga nästan till varje ställe jag kommer till, för jag tycker det är så häftigt. Vi är den första generationen som får vara med om att det finns en lokal, inhemsk kyrka i varje land. Det finns en grupp kristna i Somalia, det finns en grupp kristna i Saudiarabien som inte bara är missionärer, inte bara gästarbetare, utan lokala inhemska kristna. Och det har det inte gjort tidigare. De senaste 15-17 åren har fler muslimer kommit till tro på Jesus än de senaste 1500 åren. Så förföljelsen ökar, men allt fler blir kristna och vi lever i en väldigt spännande tid. Och många muslimer har fått syner och drömmar de drömt om Jesus och kommit till tro på honom och blivit kristna. Och det är lite intressant för att just det här, man drömmer hela muslimvärlden så är det många som drömmer om Jesus, men inte i Egypten. Det är ganska intressant. Och det var någon som ställde frågan, men varför tror du det är så till en kristen ledare i Egypten? Varför tror du att inte de muslimerna drömmer här? Och då sa han, för här finns vi. Och Jesus har gett oss missionsbefallningen. Egypten är det landet i Mellanöstern som har flest kristna i procent. Då. Och jag delade där inne vittnesbördet om mannen från Somalia. Och just Somalia är ett väldigt spännande land. Där det finns en bok som vi har till försäljning utanför. Och där är en missionär som kommer dit i början av 90-talet. Och för honom så upplever han att det är som gamla testamentet. Det är bara elände vart man än går. Och de få kristna han kände, de dödades allihopa på grund av sin tro. För man är så otroligt sträng där. Det är kaos, det finns ingen ordning i landet. De grupper som finns där, de dödar kristna när de kommer på dem. Och han ställde sig frågan, är Gud verkligen verksam idag? Har han makt att förändra Somalia? Kan han göra skillnad? Så han började resa runt, den här missionären. Guds vansinniga uppdrag heter boken. Och träffa kristna som levde under förföljelse över hela världen. I Ryssland, i Kina, i Centralasien. För att höra deras berättelser om hur de orkade hålla fast vid Jesus trots förföljelsen. Och när han hörde deras berättelser och deras vittnesbörd, så fick han kraft och inse att ja, men Gud är absolut verksam. Det är bara om Jesus. Jag menar, vad är det som ger människor kraften att hålla ut under förföljelsen? Att inte lämna sin tro för att slippa förföljelse, för att slippa riskera döden. Och det är ju såklart namnet Jesus. Och vi ska se ett vittnesbörd om hur Gud verkar i muslimvärlden. Missionären Tom Doyle delar det med oss. Och det är Mattias Bergman som är en del av församlingen som har producerat videon.
Recently, there was a man that was in a church in the Middle East, and I can't name the country, but he was with the Islamic State. So this is in a predominantly Muslim country where there are some above ground churches. The country's experienced a lot of conflict recently, but a pastor was preaching, and it is not uncommon now, because of all the wars and things going on, for Muslims coming in to kind of check things out. What is this about Jesus? And so the pastor's preaching, he notices a man that is about halfway back on his right side. And as he's preaching the sermon, he realizes this man is in this family, and this family is infamous in our city for being involved in terrorism. All of their family is in terrorism. That's the family business is what that is. And recently, this man has joined the Islamic State. And so this pastor is preaching. There's a man from the Islamic State in the congregation. He's thinking as he's preaching, Lord, is he going to try to kill me? Certainly that's why he's here. What do I do? He keeps preaching the sermon. And at the end, he gives an invitation. And the man steps out of the row and gets in the line for the invitation. And it starts to move forward. As many people come to Jesus, he's in that line. The pastor thought, okay, Lord, what do I do? He used to be a boxer in college, and so he thought to himself, do I defend myself? Do I just let him hurt me or kill me? What do I do, Jesus? And God just gave him peace. And finally, the line gets smaller and smaller, and the man is standing right in front of him, and he looks at him and points and says very loudly, you know why I'm here. The Islamic State sent me to kill you. But I want to receive Jesus. And the pastor just, you must be kidding. What happened? He said, did you have a dream about Jesus? How can this be? And he said, no, I didn't have any dreams about Jesus, but I've seen Jesus. And he said, where? He said, I've seen him in the lives of the people that follow him. They're the only ones today in our country which has so much bad in it that are filled with love. And they have joy, and they have peace in their heart, and they have love in their heart in a country where everybody hates each other. And I realized the only thing I had in my heart was hate, and I wanted that love. So I came today to hear the message, and you answered my questions. I want to receive Jesus.
Visst är det en häftig berättelse om hur Jesu kärlek i oss får vara till ett vittnesbörd för den som behöver det. Och vi behöver varandra. Många muslimer ser Jesus i syner och drömmar, men de allra flesta blir bara kristna när de antingen får på ett gudomligt sätt få tag på evangeliet, få höra vittnesbörd genom tv-arbete eller få träffa en annan kristen som kan leda dem till tro. Så trots syner och drömmar så behövs missionsbefallningen. Och våran grundare, Broder Andrew, som ni ser på bilden här, han blev 1955 kallad av Gud att resa bakom järnridån för att delta i en kommunistisk ungdomsfestival. Och han var där för att evangelisera och vittna för kommunister som skulle delta i den här festivalen. Men under resan så får han träffa kristna som lever med sin tro i hemlighet. Han deltar i en sån hemlig gudstjänst som den vi var med om nu här på förmiddagen. Och när han kommer dit så tar de upp, de blir så glada. Och det kommer en kristen från väst. Vi är inte bortglömda. Så de tar upp honom, ber honom predika. Och han håller sitt livs kortaste predikan. Han var ingen van predikant. Och de säger till honom, att du är här betyder mer än 1000 ord. Bara att vi får se dig hjälper oss att hålla fast vid Jesus och fortsätta vår kallelse. Och han insåg det när han var på den här resan. Att min kallelse är att vara där. Att vara där för att uppmuntra de kristna som lever under förföljelse. Så han började resa till Östeuropa för att uppmuntra de kristna genom sin närvaro. Säga till dem, jag tar med era berättelser så att vi kan be för er hemma i väst. Och han smugglade in biblar som var en stor bristvara eftersom den var förbjuden. Och i Uppenbarelseboken 3:8 så läser han att jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Och det är därifrån som Open Doors har fått sitt namn. För Gud, så finns det inga stängda dörrar. Spelar ingen roll om landet heter Somalia, om det heter Saudiarabien, om det heter Sverige. Och det är därifrån vi har fått vårt namn. Och Broder Andrew, han hade ingen tanke på att starta en missionsorganisation. Utan han var helt enkelt lydig Guds kallelse. Och idag så har vi arbetat i en organisation som finns i fler än 70 länder. Och hans vittnesbörd, hans berättelse finns nedskriven i boken Guds smugglare som vi har till försäljning. Och Nordkorea, det är nummer ett på World Watch List för 18:e året i rad, snart i 2 decennier. Och sedan 1948 så styrs landet av en enda familj, nu i 3:e generationen. Och ledarna, de dyrkas som gudar. Och det ger inte utrymme för någon annan religion. Om kristna upptäcks så deporteras de till arbetsläger som politiska fångar eller dödas på fläcken. Man brukar också ha ett system där man straffar hela familjen oavsett om resten av familjen är kristen eller inte. Och regimen varnar offentligt för kristna. Och de som är kristna har antingen ärvt sin tro som fanns före Koreakriget eller så har de fått ta del av evangeliet på andra sätt. Till exempel så under 1990-talets stora svält i Nordkorea så flydde många till Kina för att få tag på mat. Och många mötte Jesus. De fick höra talas om honom i Kina. Och man berättar inte för sin kristna tro för sina barn. För det är alldeles för stor risk att de skulle råka avslöja någonting för läraren som är skyldig att rapportera vidare. Och vi ska se en film om Hivu som ledde en hemlig församling på 5 personer när hon bodde i Nordkorea. Och hon besökte Sverige förra året och medverkade vid vårt 10-årsjubileum. Av säkerhetsskäl så får vi inte filma henne så vi ska ta del av hennes vittnesbörd på ett annat sätt.
It wasn't long ago that I had the privilege of spending some time with a remarkable lady called Hae-woo. She's North Korean, 70 years old, and hands down, one of the most energetic people I've ever met. But Hae-woo's life has been full of trauma. In 1997, in the midst of a great famine in North Korea, Hae-woo's daughter, in her mid-20s, starved to death in her own home. Hae-woo's husband escaped to China. He found God. But sadly, he was caught by the secret police. And 6 months later, he died in a North Korean prison camp. Haewoo said to me, "I was shocked to hear that my husband had become a Christian. But instinctively, I knew that he had found the truth." It wasn't too long after this that Haewoo herself escaped to China and, like her husband, through a series of events, became a Christian. Haewoo was caught by the secret police. She was repatriated to North Korea and placed into a prison camp. As I spent time talking with Haewoo about life in these prisons, death so rampant that bodies would lay on the ground for 3 or 4 days without being cleaned up. Stories of mental and physical abuse that would make you sick to the pit of your stomach. I couldn't help but wonder, what is it about people like Haewoo that makes them risk everything for the privilege of being in a relationship with Jesus? But more than that, what would I risk for the same privilege? You see, in the middle of one of the darkest places on earth, Haewoo chooses to do something so radical, so dangerous, and so Christ-like. She said to me that in the middle of this prison, God gave her a heart to evangelize, to tell my fellow prisoners about Jesus. And so right here in the middle of a North Korean labor camp, a secret fellowship, a secret church begins. You know, I was recently asked one of those questions that stays with you for weeks, one of those questions that kind of reverberates around your mind and captures your every thought. You see, someone asked me, if Jesus Christ walked the earth today, would you follow him? You see, Jesus Christ was radical. The way he spoke, the way he taught, every single thing he did was radical, but absolutely incredible. You know, this idea of this smiling, happy Jesus that kind of, he gives you everything, but calls you to nothing, it just doesn't sit right. It's stories like Haewoo and other people who are regularly persecuted for their faith that brings a perspective unlike anything else. People who obediently, selflessly, and courageously follow Jesus. Haewoo had a church in a place so putrid that no one dare go near them. Inside a prison, where if caught, you would be tortured and killed without exception. You see, we serve Jesus Christ, the Savior of the world, and a radical. And our response to that should be to uncompromisingly, unashamedly, and passionately follow him, whatever the cost.
I psalm 34 så skriver kung David: smaka och se att Herren är god. Vad är det som gör att människor håller fast, håller ut, även om de riskerar döden för sin tro? De har fått smaka och se att Herren är god. De har fått smaka och se att Jesus är värd priset. Han är värd att jag följer honom, oavsett om jag lever i Nordkorea, i Sverige eller något annat land. Och när vår grundare Broder Andrew reste bakom järnridån så såg han att behovet var stort. Behovet av förbön, behovet av biblar, men framför allt behovet att vara där. Att visa att vi står tillsammans, att ni är inte ensamma i er kamp. Vi är en kropp i Kristus. Och vårt uppdrag är, Open Doors uppdrag är att vara där, att ge mod och kraft att fortsätta hålla ut och fortsätta hålla fast vid namnet Jesus. Inte bara så att kyrkan ska överleva, utan så att kyrkan ska fortsätta vara ett evangelium för sina grannar. Så att kyrkan ska fortsätta att finnas i Irak, i Syrien. Så att de muslimska grannarna, så att IS-krigaren ska få en chans att höra evangeliet. Och vi gör det genom att förmedla traumarådgivning. Mikrolån till den som har förlorat sin inkomst och behöver hjälp att bygga upp en affärsverksamhet. Nödhjälp, rättslig hjälp där det är på pappret lagligt att vara kristen men i praktiken svårt. Och på många andra sätt. Det gäller med Open Doors att när vi kommer till olika ställen så brukar vi ställa frågan: vad behöver ni? Hur kan vi hjälpa er? Och inte liksom komma med färdiga paket och färdiga lösningar. Men också, vårt uppdrag är också att upplysa om förföljelsen. Att besöka församlingar här i Sverige och berätta om situationen och förmedla ett förbönsstöd. Det är någonting som vi möter, någonting som många säger när vi är ute, då är det be för oss. En änka som hade förlorat sin man i Nigeria, han hade varit pastor. Och pastor är... se som man har blandat islam i norra Nigeria, så har blandat islam med traditionella riter, och att döda en pastor anses vara kraftgivande, så de är under väldig risk. Och hon var änka och hon sa det: bara vetskapen om att så många ber för mig hjälper mig i min sorg. Och vi har en kvinna i Centralasien, vår medarbetare kom dit. Hon var isolerad från sin by för att de andra ville inte ha med henne att göra eftersom hon var kristen. Och när vår medarbetare kom dit så sa han: nu när jag är här, vad vill du att jag ska göra? Behöver taket lagas? Ska jag handla någonting till dig? Ska jag fixa någonting i hemmet? Och hon sa: det jag vill är att du sätter dig ner med mig och sjunger lovsång med mig. Och han sa: nej men nu finns jag ju här. Du är gammal, jag behöver ju hjälpa dig. Vad behöver du hjälp med? Och hon sa att det jag saknar mest, det är att umgås med andra. Det som skulle betyda mest för mig, det var om du satt och vi sjöng en lovsång tillsammans. Och i första Korinthierbrevet 12:26 kan vi läsa att om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla de andra delarna med den. Och när Broder Andrew besökte kommunistland Polen för första gången, så fick han också bibelordet i Uppenbarelseboken 3:2. Stärk det som är kvar och som är nära att dö. Och han insåg att om inte vi styrker det, så kommer det att dö. Precis som kyrkan var nära att dö under kommunismen. Och många ledare valde att kompromissa med sin tro. För bördan blev för stor att bära. Men det som stod fast, de fick utstå en svår förföljelse. Men de fick också se en tillväxt mitt under förföljelsen. Vi har till exempel Kina, där vi ser en väckelse. Idag så beräknar man att det finns 97 miljoner kristna i Kina. Det är fler än vad som är medlemmar i kommunistpartiet. När man utropade Kina till en kommunistisk stat 1949, så tror jag så var det ju max 70 000 kristna. Jag kommer inte ihåg exakt hur många. Men det finns också en välsignelse i detta, att när vi står tillsammans med en del av Kristi kropp som lider, så lider vi med dem. Vi står tillsammans med dem i bön. Men det finns också en välsignelse att när vi hör talas om de kristna som står fast trots förföljelsen, när vi hör om hur Jesus stoppar en kvinna från att bli dödad för att han ställer sig mellan hennes farbröder och henne själv, så kan vi glädja oss tillsammans med kyrkan. Och vi kan ta del av deras vittnesbörd och låta deras vittnesbörd tala in i våra liv. Det är inte bara de som behöver vår hjälp, utan vi behöver också påminnas. Som vi sjöng här i början, påminn mig när jag slutar sjunga, så att jag kan börja sjunga till dig igen. Jag kommer inte ihåg texten exakt. Och jag tror att vi alla har en bönekallelse för den förföljda kyrkan på ett eller annat sätt. Och ett sätt att gensvara till den bönekallelsen som vi har till den förföljda kyrkan och det behovet av förbön som de har, det är att hålla sig informerad och uppdaterad om vad som händer. Och det kan man göra dels genom att prenumerera på vår månadstidning. Och jag tänkte faktiskt låta prenumerationslistor gå runt. Så den som vill kan skriva namn och adress. Och det, man binder inte upp sig på någonting. Man kan när som helst avsluta prenumerationen som är kostnadsfri. Det här, låter de här om jag går ner? Det gör de kanske inte. Ja, vad bra. Så jag inte får inte göra den än. Jag tänker att jag ger det, så är det bara att skicka vidare. Och den som är intresserad kan skriva på, så bara låter ni det gå runt. Och då får man vårt magasin en gång varannan månad där man får ta del av fakta om förföljelsen. Men man får framförallt också ta del av vittnesbörd, vad Gud gör mitt i förföljelsen. Man får också bönekalender och den kommer varje månad. Så man kan vara med och be och påverka. Och vill man vara med och stödja vårt arbete som månadsgivare, så har vi idag också att den som skriver upp sig idag kommer få ett exemplar av Guds smugglare. Men jag vill gå tillbaka till det här bibelordet att om en kroppsdel lider. Och jag vill... Och 1955 så såg Broder Andrew behovet av att gå dit, att vara där. Och jag tror att Gud kan använda oss var och en på olika sätt. För Broder Andrew så var uppgiften att vara på plats. För oss här så kanske en bönekallelse Gud lägger ner. För den förföljda kyrkan. För människor i din närhet. För den här orten som Gud har kallat er till. För Kumla och för de platser dit ni har missionärer. Och de arbeten ni stöder. Att be för deras arbete. Vi ser en väckelse idag och vi ser att varje land har lokala inhemska kristna. Men det är ett resultat av bön. Det är ett resultat av att missionärer har funnits på plats. Och bett för området. Och kanske jobbat långa perioder utan att se frukt. Jag håller på att läsa en bok nu om en kvinna som kom till Kina långt innan kommunisttiden. Det här var på början av 1920-talet. Och hon dödades där i landet. Hon var svensk. Och hon fick aldrig se frukten av sitt arbete. Men idag så är 97 miljoner kineser kristna. Från ganska få vid den tiden. Så att vi ser att Gud hör bön. Det var en pastor i Ryssland som blev väckt av Gud mitt i natten. Som sa till honom att du behöver åka till det här och här stället för att förmedla mat till den här familjen. Deras man sitter i fängelse och de behöver mat för att överleva. Och det var väldigt kallt, det var stormigt och han sa till Gud, men jag vet inte om hästen klarar kylan. Jag vet inte om jag kommer överleva att ta mig dit i den här snöstormen. Och Gud sa, jag har sagt till dig att du ska gå. Jag har aldrig sagt att du ska komma tillbaka. Men han kunde förmedla maten till den här familjen. Och han kom tillbaka och de kunde fortsätta stödja den här familjen som hade bett. Han kom som ett bönesvar. De hade ingen mat kvar och hade bett och så knackar han på dörren. Och om vi ska återvända till ordet smaka och se att Herren är god från psalm 34. Det är många som lätt skulle kunna slippa förföljelsen om de bara förnekade sin tro på Jesus. Men de har insett att han är värd priset. Att det här världen har att erbjuda väger lätt mot det hopp vi äger. Guds kallelse till himlen. Och min förhoppning här idag är att deras liv ska vara ett vittnesbörd för oss i våra liv. Att Gud lägger ner saker i våra hjärtan för oss under de omständigheter. Jag tror inte att vi någonsin kommer ställa oss inför valet och behöva dö för Gud eller inte. Jag är väldigt tacksam att vi lever i ett fritt land. Men vi kan lära oss någonting av dem. Om uthållighet. Även när vi inte ser bönesvar på det vi bett om. Om trofasthet. Att det han har sagt, det stämmer. Och vi ska ta en stund i bön för den förföljda kyrkan. Men för att kunna be för någon så måste man ställa sig frågan, hur ska vi be? Och det brukar vi göra när vi är på plats. Vad vill ni att vi ska be för? Men det var någon som ställde, en pastor i Egypten som sa det. Be inte för oss. Be med oss. Be inte att förföljelsen ska sluta. Be att vi ska stå fasta mitt i förföljelsen och dela evangeliet. Be att vi med frimodighet ska kunna fortsätta vittna för våra grannar trots förföljelsen. Och i Apostlagärningarna 4, 29-30 som heter bön under förföljelsetid. När förföljelsen bryter ut i Jerusalem och lärjungarna skingras så ber de till Gud. Jag ska inte läsa hela bönen utan jag ska bara läsa två verser. Och då säger de, och nu Herre, se hur det hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänaren Jesu namn. De ber inte att förföljelsen ska sluta utan de ber om frimodighet att stå fasta mitt i förföljelsen. Och jag tror att vi ska ta en stund i bön nu för den förföljda kyrkan. Och vi ska be för dem, vi ska be om styrka. Vi ska be om uthållighet, vi ska be om bönesvar, om under. Och vi ska be för den, men vi ska be med den förföljda kyrkan.